Kapitel 9. Hårda lärdomar. Klipphjärtat i Tel Aaron Riord var just så som Egwene mindes det från den verkliga världen. Väldiga kolonner i polerad röd sten reste sig mot ett tak högt ovanför, och under den stora kupolen i mitten stod Calendar neddrivet i stengolvet. Det enda som saknades var människorna. De gyllene lamporna var inte tända, och ändå fanns det ljus. Ett ljus som på något sätt var skarpt och svagt på samma gång. Det tycktes komma överallt ifrån på samma gång, eller ur intet. Det var ofta så när man vistades inomhus i Tel Aaron Riord. Vad hon inte hade väntat sig var kvinnan som stod på andra sidan Calendar och spejade in bland de bleka skuggorna mellan kolonnerna. Egwene häpnade över hennes klädsel. Hon hade bara fötter och vida byxor i gul sidenbrokad. Byxorna hölls uppe med ett brett band i mörkare gult. Men ovanför det var hon naken, bortsett från flera guldkedjor runt halsen. I hennes öron satt små guldringar i glittrande rader. Men det allra mest häpnadsväckande var ringen som satt i hennes näsa. Från näsringen till en av öronringarna löpte en tunn kedja där en rad berlocker dinglade. Elaine, flämtade Egwene och drog åt sjalen kring sig som om det var hon som stod där med bar överkropp. Hon hade kommit klädd som en av de visa den här gången, utan någon särskild orsak. Tronens dotter hoppade till, och när hon vände sig mot Egwene bar hon en sedesam klänning i ljusgrönt tyg med hög brodyrprydd krage och långa ärmar med spetsmanschetter som stack ut över händerna. Inga ringar i öronen, ingen näsring. Havsfolkets kvinnor är klädda på det viset ute till havs, sa hon hastigt. Hon var knallröd i ansiktet. Jag ville prova hur det kändes. Och det här verkade vara bästa platsen att göra det. Jag kunde knappast göra det ombord på skeppet. Hur känns det då? Frågade Egwene nyfiket. Kallt faktiskt. Elaine spejade ut bland kolonnerna. Och så känns det som om folk stirrar på en fast det inte finns någon här. Plötsligt skrattade hon till. Stackars Thom och Julian. De vet knappt var de ska vända blicken. Halva besättningen är kvinnor. Egwene såg sig också besvärat omkring. Det kändes faktiskt som om de var iakttagna. Det berodde säkert på att de var ensamma i klippan. Ingen som kunde komma till Tel Aaron Riord borde komma hit för att leta efter någon. Thom Marilyn och Julian Chandler. Är de tillsammans med er? Och Rand skickade dem, Egwene. Rand och Lan. Nå, egentligen var det väl Moraine som skickade Thom, men Rand skickade Mäster Chandler för att hjälpa oss. Ninni är väl riktigt förtjust över att Lan gjorde det, fast det ville hon förstås inte låtsas om. Egwene dolde ett leende. Ninni var förtjust. Elaine riktigt strålade och hennes klänning hade ändrat sig igen, blivit mycket lägre i halsen, uppenbarligen utan att hon märkte det själv. Stenringen, Ter and Grelen, hjälpte visserligen tronens dotter att komma till drömvärlden med samma lätthet som Egwene. Men det gav henne inte kontroll över vad som hände. Det måste hon lära sig själv. Förflugna tankar, som till exempel hur hon ville se ut när hon träffade Rand, kunde fortfarande ändra hennes klädsel. Hur är det fatt med honom? Elaines röst var en märklig blandning av ängslan och tilltvingad nonchalans. Bra, sa Egwene. Tror jag. Hon berättade allt sammans. Portalstenarna, Ruidin. Så mycket hon nu visste utifrån vad hon hade hört. Och så mycket hon hade lyckats sluta sig till av pratet om att se genom sina förfäders ögon. Den sällsamma varelsen från drakbaneret som nu fanns avbildad på Rands armar. Bears avslöjande av att Rand innebar Ailfolkets dom och klanhövdingarna som skulle kallas till Al-Kardal. Aemys och de andra visa var antagligen i färd med att kalla dit dem i detta nu. Det hoppades hon innerligt. Hon berättade till och med den förunderliga historien om Rands riktiga föräldrar, fast kortare. Men jag vet inte riktigt. Han har uppfört sig underligare än någonsin. Och Mert är inte mycket bättre. Jag menar inte att han är vansinnig, men han är lika hård som Ruark eller Lärn, åtminstone i vissa avseenden. Kanske hårdare. Jag tror att han planerar någonting. Någonting som han inte tänker tala om för någon annan. Och han har bråttom att få det till stånd. Han oroar sig. Ibland får jag en känsla av att han inte ser människor längre utan bara stenar på ett spelbräde. Elaine såg inte ut att bekymra sig, åtminstone inte för detta. Han är vad han är, Egwene. En kung eller en general kan inte alltid kosta på sig att se människor. När en härskare måste göra det som är rätt för riket får ibland människor lida för att helheten ska klara sig. Rand är en kung, Egwene, även om han inte har något rike, om han nu inte räknar till. Och om han försöker att inte skada någon kommer så småningom alla att komma till skada. Egwene fnös. Det var kanske riktigt, men hon tyckte inte om det. Människor var människor och man måste se dem som det. Jag har mer att berätta. Vissa av de visa kan leda kraften. Jag vet inte hur många, men jag misstänker att en hel del kan göra det i någon grad. Amys har berättat att de letar upp varenda kvinna som har gnistan i sig. Inga älkvinnor dog av att själva försöka lära sig någonting som de inte ens visste vad det var. Det fanns inga vildbrukare hos älfolket. Män som insåg att de kunde leda kraften mötte ett grymmare öde. De begav sig norrut, till stora fördärv och kanske vidare, till förödda landen och Shaul Gul. Gå för att döda den svarte, kallade de det. Ingen överlevde så länge att han hann bli vansinnig. Evienda är en av dem som har gnistan, har det visat sig. Jag tror att hon kan bli mycket stark, och det tror Amys också. Evienda, sa Elaine förundrat. Naturligtvis, det borde jag ha förstått. Första gången jag såg Jorin kände jag samma frändskap som med henne, och med dig för den delen. Jorin? Elaine gjorde en grimas. Jag lovade att jag skulle bevara hennes hemlighet, men nu låter jag tungan löpa så fort den får en chans. Nåja, du lär knappast skada henne eller hennes systrar. Jorin är vindfinnerska på vågdansaren, Egwene. Hon kan leda kraften, och det kan en hel del av de andra vindfinnerskorna också. Hon tittade på kolonnerna runt om, och plötsligt hade kraken krypit upp under hakan på henne igen. Hon rättade till en mörk spetsskal som hon inte hade haft ögonblicket tidigare så att håret doldes och hennes ansikte kom i skugga. Du får inte berätta det för någon, Egwene. Jorin är rädd för att tornet ska försöka tvinga dem att bli Aes Sedir eller försöka kontrollera dem på något sätt. Jag har lovat att jag ska göra vad jag kan för att det inte ska hända. Jag ska inte säga någonting, sa Egwene sakta. Visa och vindfinnerskor. Hos båda grupperna fanns det kvinnor som kunde leda kraften, och ingen av dem hade svurit de tre ederna. De var inte bundna av edsstaven. Syftet med ederna var att folk skulle lita på Aes Sedirna, eller åtminstone inte frukta deras makt. Men trots det var Aes Sedir ofta nödgade att handla i löndom. Visa och vindfinnerskor. Det kunde hon slå vad om, var respekterade i de samhällen där de levde, och det utan att behöva svära några eder som skulle göra dem ofarliga. Det var någonting att fundera på. Ninive och jag har också kommit snabbare fram än vi trodde, Egwene. Jorin har undervisat mig i hur man styr vädret. Du kan inte ana vilka enorma flöden av luft hon kan väva. Och tillsammans har vi fått vågdansaren att segla snabbare än någonsin, och det är snabbt. Karin säger att vi förmodligen är framme i Tanshiko om 3 dagar, kanske 2. Hon är segelfru på skeppet, kapten alltså. Från Ter till Tanshiko på kanske 10 dagar, och då stannar vi ändå och pratar med alla Athan Mer-fartyg vi ser. Egwene, Havsfolket tror att Rand är deras Coramore. Gör de? En del av det som hände i Cheer har Coyne fått om bakfoten. Till exempel tror hon att Aisha Dena tjänar Rand nu. Och Ninive och jag ville inte upplysa henne om motsatsen. Men alla de segelfruar som hon har berättat det för har varit redo att sprida nyheten och tjäna Rand. Jag tror att de skulle göra allt han begär. Jag önskar att Eilfolket vore lika snara att godta honom, suckade Egwene. Ruark tror att vissa kan vägra att erkänna honom, trots drakmärkena från Ruidin. En av dem, en karl som heter Kaladin, skulle förmodligen döda honom på ett ögonblick om han fick minsta möjlighet. Elaine tog ett steg framåt. Det ska inte hända, det ser du till. Det var ingen fråga, ingen begäran. Ett skarpt ljus glänste i hennes blå ögon och i handen höll hon en dolk med blottad klinga. Jag ska göra så gott jag kan. Ruark har sett till att han får livvakter. Elaine tittade på dolken som om hon inte sett den förut. Hon hajade till och vapnet försvann. Du måste lära mig allting som Amys lärde i Egwene. Det är så förvirrande när saker dyker upp och försvinner. Eller när jag plötsligt upptäcker att jag har andra kläder på mig än nyss. Det bara händer. Det ska jag. När jag har tid. Hon hade redan varit i Tell Aaron Riord för länge. Elaine, bli inte orolig om jag inte är här nästa gång vi ska träffas. Jag ska försöka, men det är inte säkert att jag kan komma. Tala om det för Ninive också. Om jag inte kommer på utsatt tid får ni komma hit och titta efter mig varje natt efter det. Jag tror knappast att jag blir mer än en eller två dagar sen. Om du säger det så, sa Elaine med tvivel i rösten. Det tar säkert flera veckor att ta reda på om Liandrin och de andra är i Tanshiko. Thom verkar tro att det är väldigt oroligt i staden. Hennes blick gled bort till Calendar, halvvägs neddrivet i stengolvet. Varför gjorde han så där, tror du? Han sa att det skulle hålla fast Tyrenierna vid honom. Så länge de vet att det står där vet de att han kommer tillbaka. Han vet kanske vad han talar om. Jag hoppas att han gör det. Åh, jag trodde att han kanske var arg för någonting. Egwene gav henne en undrande blick. Denna plötsliga osäkerhet var sannligen inte lik Elaine. Arg för vad då? Åh, ingenting speciellt. Det var bara en tanke. Jag gav honom två brev innan jag lämnade Cheer. Vet du hur han reagerade på dem? Nej, det vet jag inte. Skrev du någonting som skulle kunna göra honom arg? Naturligtvis inte. Elaine skrattade glatt. Men det lät tillkämpat. Plötsligt var hennes klänning av mörkt ylle tillräckligt tjock för en kall vinterdag. Då skulle jag få vara bra dum. Hennes hår spretade åt alla håll som en vansinnig krona, men hon märkte det inte. Jag försöker ju få honom att älska mig. Åh, varför kan inte män vara enkla och lättbegripliga? Varför måste de alltid ställa till med sådana bekymmer? Nå, han har i varje fall kommit bort från Berylane. Yllet blev åter till sidan med en ännu djupare urringning än förut och håret som föll ner över axlarna hade en lyster som förtog klänningens glans. Hon bet sig tvekande i underläppen. Egwene, om du får någon möjlighet kan du inte tala om för honom att jag menade vad jag skrev i... Egwene? Egwene? Någonting drog i Egwene. Klipphjärtat försvann bort i ett stort mörker som om någon hade dragit iväg henne i nackskinnet. Egwene vaknade med ett ryck och en flämtning. Hennes hjärta bankade vilt i bröstet. Hon stirrade upp i det nattmörka tältets låga tak ovanför sitt huvud. En liten aning månljus smög sig in genom de öppna sidorna. Hon låg under sina filtar. I öknen var det lika kallt på natten som det var varmt på dagen. Och glödpannan som spred den sötaktiga lukten av torkad brinnande gödsel gav inte mycket värme. Hon låg där under filtarna, precis som när hon hade lagt sig för att sova. Men vad var det som hade dragit henne tillbaka? Med ens blev hon varsa att Amys satt bredvid henne med korslagda ben och insvept i skuggor. Den visas dunkla anletsdrag tycktes vara lika mörka och illavarslande som natten själv. Var det du som gjorde det, Amys, sa hon argt. Du har ingen rätt att behandla mig så. Jag är en ACD av gröna aja. Lögnen lämnade hennes läppar med lätthet nu. Och du har ingen rätt. Amys avbröt henne med bister ton. På andra sidan drakmuren, i vita tornet, är du ACD. Här är du en okunnig elev. Ett dumt barn som kryper i ett huggormsnäste. Jag vet att jag sa att jag inte skulle bege mig till Tel Aaron Riord utan dig, sa Egwene och försökte låta resonlig. Men någonting grep henne om anklarna, drog hennes fötter upp i luften. Filtarna rasade av henne och särken gled ner till armhålorna. Hon hängde upp och ner med ansiktet i jämn höjd med Amys. Rasande öppnade hon sig för Sidar och fann att hon var avskuren från urkällan. Du ville ge dig av på egen hand, väste Amys tyst. Du blev varnad, men du skulle tvunget gå. Hennes ögon tycktes glöda i mörkret, en glöd som blev allt starkare. Utan en tanke på vad som kunde vänta där. I drömmen finns det saker som kan få det modigaste hjärta att rämna. Runt de blå brinnande ögonen började ansiktet smälta, sträckas ut. Fjäll bröt fram där det nyss funnits mjuk hud. Käkarna sköt ut, kantade med vassa tänder. Saker som äter det modigaste hjärta, morrade hon. Egwene skrek. Förgäves dunkade hon mot skölden som skärmade av henne från urkällan. Hon försökte slå mot detta fasansfulla ansikte, mot denna varelse som inte kunde vara Amys. Men någonting höll fast hennes handleder, sträckte ut henne i luften, spänd och skälvande. Hon kunde bara skrika medan bestens käkar slog ihop om hennes ansikte. Egwene satte sig upp med ett skrik, grep hårt i filtarna. Med en kraftansträngning lyckades hon knipa ihop munnen och bli tyst. Men hon kunde inte göra någonting åt frossan som skakade hennes kropp. Hon var i tältet. Eller var hon det? Där satt Amys med korslagda ben i skuggan, omvärvd av Sidars sken. Eller var det hon? Desperat öppnade hon sig för urkällan och var nära att tjuta högt när hon än en gång stötte mot den osynliga barriären. Hon kastade filtarna åt sidan, kravlade över mattorna på alla fyra, slet undan sina prydligt hopvikta kläder med båda händerna. Hon hade en slidkniv någonstans. Var låg den? Var? Där? Sätt dig, sa Amys strängt, innan jag ger dig en kur mot darrsjukan. Du skulle inte tycka om smaken. Egwene snodde runt på knä, höll den korta kniven med båda händerna. Om hon inte hade tryckt dem samman kring knivskaftet skulle de ha darrat ohejdat. Är det verkligen du den här gången? Jag är mig själv nu liksom då. De hårda lärdomarna är de man glömmer sist. Tänker du knivhugga mig? Egwene tvekade, men så stack hon tillbaka kniven i slidan. Du har ingen rätt att... Jag har all rätt i världen. Du gav mig ditt ord. Jag visste inte att en ACD kunde ljuga. Om jag ska undervisa dig måste jag veta att du gör som jag säger. Jag tänker inte titta på när en av mina elever skär halsen av sig. Amys suckade. Glöden som omvärvt henne slocknade och barriären mellan Egwene och Sidar försvann. Jag kan inte avskärma dig längre. Du är långt starkare än jag. Med kraften är du det. Du var mycket nära att krossa min sköld. Men om du inte kan hålla ditt ord vet jag inte om jag vill undervisa dig. Jag ska hålla mitt ord, Amys. Det lovar jag. Men jag måste träffa mina vänner i Tel Aaron Riord. Jag har lovat dem det. De kanske behöver min hjälp och mina råd, Amys. Det var inte lätt att urskilja Amys min i mörkret. Men Egwene kunde inte se några tecken på att den mjuknade. Snälla Amys, du har redan lärt mig så mycket. Nu tror jag att jag skulle hitta dem var de än befinner sig. Snälla, sluta inte när det finns så mycket kvar för mig att lära. Jag ska göra vad du än vill. Fläta ditt hår, sa Amis med tonlös stämma. Mitt hår, sa Egwen osäkert. Det skulle inte göra henne någonting, men varför? Hon hade det fritt hängande nu, mer än axellångt, men för inte särskilt länge sedan hade hon varit nära av spricka av stolthet hemma i Monswall, den dag då kvinnorådet hade sagt att hon var gammal nog att ha håret i en fläta, på det sätt som Ninive hade det nu. I Tjufloden betydde flätan att man var gammal nog att betraktas som kvinna. En över vardera örat. Amys röst var fortfarande hård som en klippvägg. Om du inte har några band att fläta in ska du få ett par av mig. Det är så småflickorna har håret bland oss. Flickor som är för små för att kunna hålla sitt ord. När du har bevisat för mig att du kan hålla ditt kan du sluta bära håret så. Men om du ljuger för mig igen ska jag se till att du klipper av dina kjolar så att de blir som småflickornas klänningar. Och jag ska skaffa en docka som du kan bära med dig. När du bestämmer dig för att uppträda som en kvinna kommer du att bli behandlad som en kvinna. Gå med på det, annars lär jag dig inte mer.
Jag går med på det om du följer med mig när jag måste träffa.
Gå med på det, Eiser det. Jag köpslår inte med barn eller de som inte kan stå vid sitt ord. Du gör som jag säger, tar emot vad jag väljer att ge dig och det är allt. Annars får du gå och bli dödad på egen hand. Jag tänker inte medverka till det.
Egwen var glad för mörkret. Det dolde hennes vreda min. Hon hade gett Amys sitt ord, men detta var orättvist. Ingen försökte ringa in Rand med en massa dumma regler. För all del, det var väl kanske annorlunda med honom.
Egentligen ville hon väl inte heller byta ut Amys förordningar mot hotet från Carradine. Mert skulle sannoliken inte finna sig i andras regler. Men Taveren eller ej, det fanns ingenting som Mert måste lära sig. Han behövde bara vara. Förmodligen skulle han vägra att lära sig även om han fick möjligheten. Såvida det inte handlade om hasardspel eller hur man fick tag på mat. Hon ville lära. Ibland kändes det som en bottenlös törst som aldrig kunde släckas, hur mycket hon än drack. Men det var ändå inte rättvist. Det bara är så, tänkte hon dystert. Jag går med på det, sa hon. Jag ska göra vad du säger. Ta emot vad du ger mig, och det är allt.
Gott.
Efter en lång stund, som för att se om Egwen ville säga någonting mer, men hon var klok nog att hålla tand för tunga, tillade Amys. Jag tänker vara hård mot dig, Egwen, men inte utan skäl. Att du tycker att jag redan har lärt dig mycket visar bara hur lite du visste till att börja med. Gåvan att drömma är stark hos dig och en dag kommer du förmodligen att vara långt skickligare än någon av oss. Men om du inte lär dig vad jag kan visa dig, vad vi fyra kan visa dig, kommer den gåvan aldrig att kunna växa sig stor. Du kommer antagligen inte att leva så länge.
Jag ska försöka, Amys.
Hon tyckte att hon lyckades verka ödmjuk. Varför sa inte kvinnan det hon ville höra? Om Egwen inte fick bege sig till Tell Aaron Reard på egen hand, måste Amys följa med nästa gång hon träffade Elaine. Om det inte var Ninive som kom då.
Gott. Har du någonting annat att säga?
Nej, Amys. Tystnaden var längre den här gången. Egwen väntade så tålmodigt hon förmådde med händerna stilla på knäna.
Så du kan alltså hålla dina krav inom dig när du vill, sa Amys till sist. Även om det får dig att spritta som en get med loppor. Eller tar jag fel på orsaken? Du kan få en salva.
Inte,
för all del. Jag ska följa med dig när du behöver träffa dina vänner.
Tack, sa Egwen prudentligt. En get med loppor.
För den händelse att du inte hörde på första gången jag sa det, så upprepar jag.
Att lära dig vandra i drömmen går vare sig enkelt eller snabbt. Du tror att du har ansträngt dig under de senaste dagarna. Förbered dig på att lägga ner riktigt mycket arbete och tid från och med nu.
Amis, jag ska lära mig allt du kan visa mig och jag ska arbeta så hårt du vill. Men med både Rand och mörkvännerna. Det kan visa sig att tiden att lära sig är dyrbar och att min börs är tom.
Jag vet, sa Amis med trött röst. Han ger oss redan bekymmer. Kom, du har ödat tillräckligt mycket tid med dina barnsligheter. Det finns kvinnoangelägenheter att diskutera. Kom, de andra väntar.
Först nu insåg Egwen att Moraines filtar var tomma. Hon sträckte sig efter sin klänning, men Amis sa,
det behövs inte, vi ska inte gå långt. Svep en filt om dig och kom. Jag har redan utfört mycket arbete för Rand Althor och när vi är färdiga måste jag göra mer.
Egwen la tveksamt en filt över axlarna och följde med den äldre kvinnan ut i natten.
Det var kallt, hon fick gåshud över hela kroppen och hoppade från ena foten till den andra över den nästan iskalla marken. Efter dagens hetta kändes det som den värsta vinternatt i Tjufloden. Hennes andedräkt blev till tunn rök framför henne, men slukades genast av luften. Även om det var kallt var luften fortfarande torr.
I bakre delen av de visas läger stod ett litet tält som hon inte hade lagt märke till tidigare. Det var lika lågt som de andra, men här gick tältduken ända ner till marken hela vägen runt. Till Egwens förvåning började Amis ta av sig kläderna och tecknade åt henne att göra likadant. Hon bet samman tänderna för att hindra dem från att skallra och följde långsamt en visas exempel. När älkvinnan var helt naken stod hon bara där, som om nattluften inte alls var isande kall. Hon andades djupt och tog en åkarbrasa innan hon slutligen kröp in. Egwen pilade beredvilligt in efter henne. Den fuktiga värmen slog emot henne likt ett hammarslag mellan ögonen. Svetten forsade fram ur varenda por på hennes kropp. Moraine var redan där, tillsammans med de andra visa och Avienda. Alla var nakna och alla svettades lika ymnigt. De satt kring en stor järnkittel fylld till bredden med sotiga stenar. Både från kitteln och stenarna strålade hettan. Aesir Dayn såg ut att nästan ha återhämtat sig efter prövningarna, men kring hennes ögon syntes ett spänt drag som inte funnits där tidigare. Medan Egwen försiktigt letade upp en plats att sitta, här fanns inga tjocka mattor, bara hård stenig mark, tog Avienda en skopa vatten ur en mindre kittel vid sin sida och öste det över den större. Vattnet förångades med ett fräsande ljud och stenarna blev inte ens fuktiga. Avienda såg butter ut. Egwen visste hur hon kände sig. Noviserna i tornet blev också tilldelade simpla uppgifter. Men hon visste inte vilket hon avskydde mest, att skrubba golv eller grytor. Det här verkade inte på långt när lika betungande. Vi måste diskutera vad som ska göras åt Rand Althor, sa Bear när Amis också hade slagit sig ner.
Vad som ska göras åt honom, sa Egwen uppbrakt. Han har tecknen. Han är den ni har letat efter.
Ja, han är det, sa Melaine bistert och strök långa testar av gyllenrött hår ur sitt fuktiga ansikte. Vi måste försöka se till att så många som möjligt av vårt folk överlever hans ankomst.
Men minst lika viktigt, sa Senna, är att vi ser till att han själv överlever och kan uppfylla resten av profetian.
Melaine blängde på henne och Senna tillade med tålmodig röst. Annars kommer ingen av oss att överleva.
Ruark sa att han skulle ge honom några Jindo-krigare som livvakt, sa Egwen dröjande. Har han ändrat sig?
Amis skakade på huvudet. Det har han inte.
Rand Althor sover i Jindos tält och 100 män vakar för att också han ska kunna vakna när morgonen kommer. Men män ser ofta saker och ting på ett annat sätt än vi. Ruark kommer att följa honom.
Kanske motsätter han sig de beslut som han anser är fel, men han kommer inte att försöka vägleda honom. Tror ni att han behöver ledas? Moraine höjde ett ögonbryn vid frågan, men Egwene ignorerade henne. Hittills har han gjort vad han måste göra, utan vägledning. Rand Althor känner inte till våra seder, svarade Amys. Han kan begå 100 olika misstag som kan få en hövding eller klan att vända sig mot honom. Får de att se en våtlänning istället för han som kommer med gryningen. Min make är en bra man och en god hövding. Men han har ingen fredstalare som kan få vredgare män att lägga ner sina spjut. Vi måste ha någon i Rand Althors närhet. Någon som kan viska i hans öra när han tycks vara nära att göra ett felsteg. Hon tecknade åt Avienda att hälla mer vatten på de heta stenarna. Den yngre kvinnan lydde, buttert men med mjuka rörelser. Och vi måste bevaka honom, sköt Melaine in med vass röst. Vi måste ha någon aning om vad han tänker göra innan han gör det. Ruidin-profetian har börjat gå i uppfyllelse. Och hur det än går kan vi inte stoppa den förrän den nått sitt slut. Men jag tänker se till att så många som möjligt av vårt folk överlever. Hur väl det går beror på vad Rand Althor tänker göra. Bear böjde sig mot Egwene. Hon såg ut att helt bestå av skinn, ben och senor. Du har känt honom sedan barndomen. Kommer han att anförtro sig till dig? Det betvivlar jag, svarade Egwene. Han är inte lika tillitsfull som förr. Hon undvek att titta på Moraine. Skulle hon berätta för oss om han anförtrodde sig till henne, sa Melaine barskt. Jag söker inte väcka vrede, men både Egwene och Moraine är Ishijer. Deras mål är kanske inte samma som våra. Vi tjänade Ishijerna en gång, Shaber. Vi svek dem då. Kanske är vi menade att tjäna dem igen. Melaine rodnade, tydligt skamsen. Moraine visade inga tecken på att hon såg det eller att hon hade hört vad kvinnan hade sagt tidigare. Frånsett det spända draget kring ögonen verkade hon lugn som is. Jag ska hjälpa er så gott jag kan, sa hon med sval röst. Men mitt inflytande över Rand är inte stort. För närvarande formar han väven efter eget kynne. I så fall måste vi hålla honom under noggrann uppsikt och hoppas, Bear suckade. Avienda, du får möta Rand Althor varje dag när han vaknar och inte lämna honom förrän han går till sitt sängläger på kvällen. Du ska vara lika nära honom som håret på hans eget huvud. Jag är rädd att din träning får ske när den hinns med. Det kommer att bli en börda för dig att göra båda sakerna samtidigt. Men det kan inte undvikas. Om du talar med honom och särskilt lyssnar borde du kunna hålla dig i hans närhet utan besvär. Få män skickar bort en vacker ung kvinna som lyssnar till vad de säger. Kanske säger han mer än han tänkt. För varje ord blev Avienda allt stelare. När Bear var färdig spottade hon fram orden. Jag gör det inte. Det blev dödstyst och allas blickar vändes mot henne, men hon mötte dem trotsigt. Du gör det inte, sa Bear mjukt. Hon gör det inte. Det var som om orden hade en främmande smak i hennes mun. Avienda, sa Egwene vänligt. Ingen begär att du ska svika Elaine, bara att du ska prata med honom. Vid detta verkade den forna spjutjungfrun om möjligt än mer ivrig att hitta ett vapen. Är detta den disciplin som jungfrurna lär sig numera, sa Amys skarpt. I så fall ska vi lära dig en som är hårdare. Om du har något skäl att inte vistas nära Rand Althor, så tala ut nu. Trots ett Aviendas blick falnade en smula och hon mumlade någonting ohörbart. Amys röst blev vass som en knivsägg. Tala ut, sa jag. Jag tycker inte om honom, utbrast Avienda. Jag hatar honom. Hatar honom. Om Egwene inte hade vetat bättre hade hon trott att Avienda var nära att brista i gråt.
Hon blev förskräckt över älgkvinnans ord. Inte kunde hon väl mena det?
Vi begär inte att du ska älska honom eller ta honom till din säng, sa Shanna syrligt. Vi befaller dig att lyssna på honom och du ska lyda.
Barnsligheter, fnös Amis.
Vad är det för unga kvinnor som finns i världen idag? Är det ingen av er som blir vuxen?
Bear och Melaine talade i ännu hårdare ordalag. Den äldre kvinnan hotade att binda Avienda över Rands häst så att han fick ha henne istället för sadel. Det lät som om hon menade det bokstavligen. Och Melaine föreslog att Avienda istället för att sova kunde ägna nätten åt att gräva gropar och sen fylla igen dem för att bli klarare i huvudet. Hoten var inte avsedda att förmå henne att lyda, insåg Egwen. Dessa kvinnor väntade sig att bli åtlydda och tänkte inte finna sig i annat. Om Avienda blev tilldelad meningslösa uppgifter var det bara för sin envishets skull. Denna envishet tycktes krympa ihop under de fyra visas blickar. Hon sjönk ner på knä, men hon höll fortfarande emot. Egwen lutade sig fram och la handen på Aviendas axel. Du sa en gång att vi var nästan systrar, och det tror jag att vi är. Vill du göra det för min skull? Tänk på det som att se efter honom åt Elaine. Du tycker om henne också, det vet jag. Du kan berätta för honom att hon menade vad hon skrev i sina brev. Det blir han glad över att få höra. Det ryckte i Aviendas ansikte.
Jag ska göra det, sa hon hopsjunken. Jag ska vakta honom åt Elaine.
Åt Elaine.
Amis riste på huvudet. Dumheter. Du ska bevaka honom för att vi har sagt åt dig att göra det, flicka. Om du tror att skälet är någonting annat kommer du att smärtsamt få erfara ditt misstag. Mer vatten, ångan försvinner.
Avienda kastade ännu en handfull vatten på stenarna, som om det var ett spjut hon slungade. Egwen gladdes över att hon fått tillbaka modet, men tänkte att hon skulle varna henne när de kom på tu man hand. Mod var nog så bra, men det fanns kvinnor, till exempel dessa fyra visa och Sören Change, i vilkas närhet det var förnuftigt att hålla modet under skeppan. Man kunde skrika åt kvinnorådet en hel dag, men till sist gjorde man ändå vad de ville, och då önskade man att man hade hållit mun. Nu är detta avklarat, Saber. Låt oss njuta av ångan under tystnad medan vi ännu kan. För några av oss finns det mycket kvar att göra i natt och flera nätter efter denna, om vi ska samla hövdingarna till Al-Kardal åt Rand Althor. Män lyckas alltid sätta kvinnor i arbete, sa Amis. Varför skulle Rand Althor vara annorlunda? Tystnaden sänkte sig i tältet. Bortsett från väsandet när vi ända hällde mer vatten på stenarna. De visa satt med händerna på knäna och drog in luften i djupa andetag. Det var faktiskt riktigt behagligt, till och med avkopplande, med den fuktiga hettan och den renande känslan av svettblöt hud. Det var värt lite förlorad sömn, tänkte Egwen. Moraine såg däremot inte ut att slappna av. Hon stirrade på den ångande kitteln men verkade se någonting annat långt borta. Var det hemskt, sa Egwen, tyst för att inte störa de visa. Ruidin, menar jag.
Avienda tittade hastigt upp men sa ingenting.
Minnena bleknar, sa Moraine, lika tyst. Hon vände inte blicken från sin avlägsna vision och hennes röst var så kylig att den nästan tog värmen ur luften. De flesta är redan borta. Några saker visste jag redan, andra. Ingen vet hur hjulet vrider sig och vi är bara trådar i väven. Jag har vikt mitt liv åt att finna draken återfödd, hitta Rand och göra honom redo för sista striden. Jag ska göra det, vad som än krävs. Ingenting och ingen kan vara viktigare än det. Egwen rös trots sin svett och slöt ögonen. Eichedén ville inte ha någon tröst. Hon var ett isblock, inte en kvinna. Egwen försökte återfinna känslan av välbehag. Hon hade en känsla av att det inte skulle bjudas på mycket av den varan under den tid som stundade.